Varmt välkomna ska ni vara till Travkött avsnitt 268.
Ja.
Och rummet är fyllt med ny energi, för jag och Sören har bytt plats.
Ja, om det nu kommer att vara tillfälligt bara eller om det gäller alltid, det vet jag inte.
Vi får se hur tipsen sitter.
Ja, ja.
Det kanske är att du är bättre att komma från vänsterkanten, ja, okay, och jag från högerkanten.
Ja.
Vi ska ju snacka om Åbys travtävlingar den 11 januari. Vi ska även kora våra... Kora en champion? Är det verkligen korrekt?
Ja, inte jag tror inte det är mycket fel i alla fall.
Är det att man hedrar en champion?
Ja, ungefär så.
För man kora säger är väl egentligen man... utse?
Ja.
Och det har de ju redan gjort.
Det har vi gjort. Det har
rent,
vi gjort absolut, ja. Och sen tar man ju fram den man tycker ska vinna då. När man diskuterar den gruppen man har sett som bästa, ungefär en trio då, va? I den trion då, så utser man vinnaren där.
Och då,
så jag tycker då att man säger korar där.
Resultaten är ju klara.
Ja, ja det är det.
Ska vi säga, för det var ju 2023 års
grejer.
Du, vi hade trav den 3 januari.
Ja. Yeah.
Och det var inte en dans på rosor. Kallt och blåsigt, många olyckor. Det var ju stillastående bilar i Skåne. Grappa Boy var ju med om en olycka själv.
Ja, det var något med hästtransporten.
Precis,
där,
krockade med en lastbil. Så att det är ju tuffa förutsättningar.
Absolut.
Minst sagt. Och det var inte många som och det var inte många som trotsade vädret och fick se loppen live. Men de som gjorde det såg att Veikko Happakangas Sabasi kom med en jäkla trudelutt.
Det var kul att se.
Verkligen kul som inledde dagen. Sen så var vi också ofta inne i vi diskuterar ju podden kring Jonathan Carré. Du säger ju ofta att man egentligen kan gå på Carré för att Carré är så...
Ja, har man bråttom och inte tänker lägga mycket tid på loppet så är det lika bra om man tar Carré helt enkelt. Men någon gång förlorar han, är ju inte konstigt.
Nej, och nu var det ju Malabocco han red i onsdags. Ja, så varför går vi tillbaka till det här då? Jo, för jag tycker det här är intressant.
Mm.
Det var ju relativt svaga resultat på Malabocco.
Ja.
På förhand.
Ja, ja.
Hade gjort 15 start, 2 segrar. Garderar man den här hästen?
Mm.
Och hade med Johan Svenssons Vicky Montoya i V86-1 som var V55.
Ja.
Då hade man varit kung, för då hade man tagit potten på V5-an.
Ja, just det.
V5-an gav utbyrådare på 4-1.
Ja,
och
rätt,
är man dessutom vaken, vilket jag inte är, men det var en kompis som var det, så är det ju varit inställt trav i Finland, för det var så jävla kallt.
Ja, just det.
Och finnarna kör alltid på onsdagarna.
Ja,
Norge spelar också mycket V5 helt enkelt. Så vet du vad V5-omsättningen landade på?
Nej, jag tänkte inte på det ärligt talat.
I onsdags är det 500 000.
Ja, det är ganska bra.
Jämfört med den 20 december.
Strax under 300 antagligen.
Under 200. 196 000. Ja, jag tror det var väldigt få människor som liksom aktivt såg. Okej, omsättning på V5 på gång. Här har du egentligen en svag favorit i Jonathan Carrés Malabocco. Nu ska vi säga att Malabocco slutade tvåa. Efter
den gick en väldigt sexack betonad avslutning där.
Han red den som det vore en tioåldsare.
Ungefär. Ja. Så kan man inte säga.
Och det kostade. Han blev ju faktiskt avstängd i 2 veckor. Dels en vecka för drivning och även för snävkörning när han liksom sicksackade över Lasse Gohan.
Han körde många på många olika sätt.
100 kvar. Men just det där, när man pratar om spel så pratar vi ju i defaultläget om de stora spelformerna. Absolut. Men det kan även bli förändringar på de lite mindre där det gäller att vara vaken. Ja. Helt enkelt.
Ja, det tänker jag inte på att
för då hade man ju alltså tagit det här kan inte jag. Men om man är en ensam vinnare på ett spel som omsätter 500 000 och det är V5.
Ja, då är det 350 som gäller.
Då är det 350 000 på en V5 på Åby en januari onsdag.
Det är bra.
Det var grejer.
Ja.
Det ska vi ju säga också. När jag och du började prata och snacka trav och jobba som din assistent. Ja. Då var det ju, V5 Sax då på en torsdag kunde vi köra.
Ja.
Omsatte ju runt 1 miljon.
Ja, just det.
Alltså då på den tiden var ju fortfarande Sax V5 riktigt god. Jag kommer ihåg när jag gick under 700 000 att det var ett litet surr i pressrummet om att V5 är på väg neråt.
Ja, precis, precis.
Nog om det, V5 man börjar ju när den börjar helt enkelt. Men något som börjar 20 över 6, det är lopp nummer 1 på torsdagen 11 januari. Ja. Det är Veijo Heiskanens favoritproposition.
Nu är inte treåringarna står med gottgörelse. Ja.
Precis, treåriga hästar har alltså 20 meters tillägg. Mm. Oavsett vad de har tjänat eller inte tjänat.
Ja.
Och en stjärna som är ju debuterar just i ett sånt här lopp i januari var Amazing Man. Som sen vann kriterierevanschen, var ju även med i kriteriefinalen. Det var ju på...
Gick bra som 3- och 4-åring.
Veijo och Denko-tiden.
Ja.
2014, 15 kanske någonstans där. Och därför tänker jag på Veijo kring den här proppen. Men vi ser även att på start så har... David Persson är en häst, Joakim Löfgren är en häst, Veikko Happakangas har 2 och Robert Berg har 2 stycken. Och gillar man trav så är man ju alltid nyfiken på hästar som inte har startat innan. Speciellt kanske treåriga hästar.
De ska vi följa bra och tag förhoppningsvis, de här hästarna.
Vad vet man då, Sören?
Jag gillar ju intrycket kraftigt på den nummer 4. Go-go cool där. Han såg cool ut och gjorde ett bra sätt. Stabil start och bara stack till ledningen i första sväng, höll ett jämnt och ganska hårt tempo för att vara en tvååring då. Under slut, för jag tror jag hade 18-2 sista varvet, men det var bra kraft i den in i mål, så att jag jag vet ju inte så jättemycket om Robert Bergs treåringar som har börjat och blir 3 år nu då, men jag tror ju att han måste tillhöra absolut de bästa, kanske att det är den bästa utan han har istället just nu. Men nu gissar jag lite grann, för jag vet inte, jag kan inte riktigt de andra hästarna han har istället, treåringarna, men jag gillar det intrycket kraftigt. Det såg riktigt bra ut helt enkelt, så jag tror det är fjärde spåret emot här, och så när Jocke Löfgren har ett ensam springspår, då kan det ju vara den som hotar helt enkelt. Men jag, oavsett vad jag tänker, så kommer jag i alla fall till att Go-Go Cool är rätt favorit.
Och Robert hade ju en kvaldag för sina tvååringar den 6-12 efter vårt lunchdag. Då han körde igenom allihopa. Yeah. Kvalloppen ligger ju på Åbys YouTube-kanal. Skriv Abitravet i sökfältet på YouTube så kan ni scrolla ner där. Just Go Can It Go, Joakim Löfgrens häst, är ju... Efter Go-Go Gaga.
Det är 4 stycken.
4 av 6. Startade.
4 av 6 faktiskt. Det är efter Go-Go Gaga. Jag tycker det känns lite konstigt att det är så många som är startklara redan nu första dagen. Vi kör ett ordentligt lopp för som treåringar kan vara med.
Mm.
Men de är nog lite tidigare än vad de ser ut som faktiskt.
Och
jag gillar stammen där. Det gillar jag absolut.
Det sa ju Löfgren när han vann med den här märren. Som var välstammad, jag tror man tar häst, att han ogillar att släppa ledningen i tvååringslopp. Ja. Det kan man ju ta, alltså man, och det sa han ju typ den 20 december eller 14 december. Han kommer ju inte ändra sig på 2 veckor om hästen är 2 eller 3 år.
Nej,
så prickar han med Go Can It Go. Så kör han väl i ledningen.
Chansen att han tar ledningen är ju ganska stor, tycker jag, i och med att han har ensam springspår. Men jag måste ändå hålla mig till att jag tror att Go Cool kommer att vinna loppet.
Sen är man ju lite spänd på How It Ends VF. Joakim Untersteiner.
Du menar
Johan Untersteiners häst. Den har ju springspår på 20.
Ja.
Och den är ju 1 år äldre då, så får de där tilläggen. Eller tillägget, om man säger så. How Amazing Toma tjänar ju 880 000. Så att det var en duktig mamma. Och den här hästen har väl Johan valt ut då. Köpt från familjen Viksten i Boden. Nog om nollloppet. Lopp nummer 2. Ett Montelopp. Carré återigen på kartan. Men här bröstar jag favoritskapet på ett annat sätt än med förra veckans häst. Då är det Staro Qantas.
Som har varit fantastiskt fin i Montelopp-starten.
Han är ju, nu tänkte jag svära, väldigt duktig, Robert Berg, på att göra något så enkelt som att köra in pengar med hästarna.
Han är
Staro Qantas, när den dök upp i amatör-SM där för Kjell Svanstedt, och man tänkte att men lite Norrland startar och ditten och datten. Ja, kollar man på hans fjolår så är det 372 000 intjänat. Och bara december månad liksom, då är det 82 in. Mm. Så att de vinner ju lopp oavsett disciplin och vart de startar och hur de startar. Den här verkar ju dessutom bra i Monté.
Jättebra. Och så lägger vi på Jonathan Carrera. Så får vi ytterligare en tanke på att han kommer att vinna loppet.
Ja, och här är ju din favoritgrej i världen. Det är ju inbördesmöten.
Ja, och den slog ju Vento med åtminstone 40-50 meter senast.
Ja.
Så att det är nog klassskillnad på dem helt enkelt.
Det är inte så mycket att säga om.
Nej, det tycker jag inte.
Är det något att säga om så kan man titta på två Shapiro.
Ja, där har du ju något som kan vara lite intressant i alla fall.
Kanske lite liten, men den har en intressant speedprofil, skulle jag vilja säga, för den här typen av lopp. Vi går till lopp nummer 3. Largårdsinredes lärling och amatörserie.
Ja.
Den stora comebacken.
Ja.
I loppet.
Ja.
Görs ju av kusken till nummer 3.
Ja, Bofalsig.
Bofalsig, en mycket god vän till både mig och Sören som har varit proffstränare i jättemånga år på nästan 20 skulle jag säga.
Ja, jobbar, men det har han varit.
Jobbar nu på en butik som säljer hästskor i Kungsbacka. Har ju såklart ett starkt avintresse och jag vet att han är med och äger lite hästar och full koll på trav. Alltid trevligt att snacka trav länge och väl med Bosse. Nu kör han 3 I am Timmy.
Ja, precis.
Och det här ska bli kul på många sätt och vis. För dels så tror jag det är en helt annan grej för Bosse att liksom köra för att det är skoj. När man jobbar som travtränare och travkusk, då har man ju en hästägare man ska se till och man har press.
Man har lite tyngd på axlarna,
på ett helt annat sätt. Och nu kan liksom Bosse komma och klä på sig dressen och bara glida runt lite. Med en bra häst, ska vi säga också.
Ja, det är väl nummer 5 att slå möjligtvis. För den har ju lite varannandagsstatistik, så den är bra när den stämmer och dålig när den hoppar helt enkelt. Dessutom är den ju IS Camaro brorsa med for Guy's Dream, så att den har ju lite grann att leva upp till.
De är lite lika avseendet där.
Ja, inte i uppträdande.
Ja, fast Forga Dream...
Lite heta kanske.
Nej, men Forga Dream är ju också väldigt bra när han är bra. Och sen så är han lite lealös emellanåt. Alltså lite ojämn i prestationerna. Men JS Camaro är väl...
Den här är mycket mera i det. Och lite varannan dag.
Fast det är väl ändå hästen i loppet?
Ja, jag tror nog att det är det talat. Så att Bo Falsig har ju lite grann att fundera på det om man... Men han kanske sätter en timme i ledningen och leder han och loppet länge, så får vi se om JS Camaro kan bjuda upp med ett helt nytt lopp framförallt.
Sen måste ju väl Peter Holmqvist köra framåt, men köra på
Global Dictator nummer 6.
Global Dictator som vill så mycket men inte alltid får med sig sina ben i trav. Mm. Det är väl väldigt nära galopp 20 meter innan mål. Ja. I den senaste starten. Men den är inte så tokig hästen.
Nej då. Den går i sina 14 tid när den är bra i alla fall.
Och Peter är ju jätteduktig i sällskapet.
Jo.
Det
blir lite kul amatörlopp faktiskt. Och speciellt
framförallt, det här är ju framförallt, det här ska man ju ha kusk mitt på. Tänk dig Arnqvist och så Falsig. Och Gusto Norin och Axel Ritzman däremellan, två lite yngre killar.
Precis.
För det här blir ju också en det här är...
Ja, jag gillar loppet framförallt då för att Falsig dyker upp i startlistan.
Ja, det ska vi snacka upp. Absolut. Vi går till V64 avdelning 1.
Ja.
Jag ska säga att jag tyckte det var jättesvårt. Det säger jag ju väldigt ofta.
Ja, det gör du. Det säger du
kring det här, men jag reagerade på två saker. Eller 3 egentligen. Ja. Det ena är att Mark Elias har köpt en Ice Cake.
Ja, just det. Det såg jag också.
En häst han har kört mycket åt en amatör har han nu alltså valt att köpa.
Ja.
51 startar aldrig sig.
Antagligen är det för att de ägde ju märren där som kom från USA. Cupcake US där.
Gjorde Mark Elias det?
Nej, alltså pappan ägde ju den, Jim Oskarsson.
Nej, men Mark Elias är inte Jim Oskarsson så.
Förlåt, du tänker ett steg längre nu. Ja, men jag menar att hästen är ju köpt för att den antagligen har en bra stam helt enkelt.
Ja, du tänker så.
Ja, nu funderar jag om jag kommer ur det här problemet.
Precis. Jag är ju lite småkär i den här listans Pippi från och till. Och det ska man ju inte vara, för då blir man ju inte rik, men man blir glad när det går bra för Sofia Jakobsson Olsen är ju en väldigt glad person. Sen så kör ju Josert Fonseca loppet. Jag tror inte att säga Fonseca kanske.
Du menar Major Rose där? Ja.
Precis, det är ju en kusk från USA som jobbat eller jobbar hos Nancy Tacter som är tillsammans då med Conny Gustafssons bror Pontus Gustafssons dotter Elin Gustafsson som jobbar i USA som nu är hemma på någon slags minisemester och då tog hon med sig sin sambo eller pojkvän och så ska han få provköra travlopp i Sverige helt enkelt. Och han har alltså, enligt Jo Malters ledare, vunnit 24 lopp under 2023 och har Meadowlands som bas. Han har kört in över $1 million.
Ja, det är bra.
Och det snyter man ju inte ut i nästa vecka. Så det var det jag såg när jag sa det här loppet. Jag har ingen aning om någonting som gäller tips.
Gelato satt fast i V75 sen. Han tog spetsen och släppte ledningen. Och satt fast i mål som sexa. Jag tyckte den såg ganska bra ut. Och ligger väldigt nära en seger nu.
Det är Gelato Pelin nummer tre. Det är det första strecket.
Det är det. Men jag gillar ju Listas Pippi. Jag tror det var jänkavagn på den också den här gången. Med Stefan Persson då. Så att det finns ju en del plus på den också. Det står kvar va?
Stefan Persson kör. Det är jänkavagn. Och så står det ju TR1. Den 16/10. Den här har ju haft hygglig form. Det är alltså TR1 är ju trängning.
Ja, och den vann det loppet ganska lätt.
Ja, samtidigt så var det så pass grovt så att inte ens Sofia gör segergest. Hon brukar göra segergest. Hon sa till mig att nej, fan, det där blir ju jättefel. Jag förstod ju när jag passerade mål att vi skulle tittas på ordentligt. Liksom. Danmarkskollen med ett Havana Soto, så är det.
Ja, lite lagom bra, men jag känner inte 100% i förhand. Möjligtvis om man kan spela den som ett outsidersträck i loppet. På att han har ett bra läge då. Men om jag ska leta ett tredje streck så faller det ju på nummer 5 Damore Mail. Som jag tycker blir allt bättre i Sverige. Bra långspurt senast. Den är rätt nära segern nu. Och den kan hända här faktiskt. Om 2-3 käbblar lite grann om ledningen. Eller strider lite grann om den. Så kan han vara lite segare till slut. Och då kan den här komma. Den kanske kan vinna även på ett annat sätt. För jag tycker att Damore Mail är väldigt bra för dagen. Eller i alla fall har fin form för dagen. Så att mina AS där är 2, 3, 5.
Vi går till V64 avdelning 2. Jag kan säga så här. Skulle jag spela den här omgången och liksom mina OB-hästar vinner. Då kan det bli lägre. Då skulle vi i så fall börjat med Listas Pippi. Sen så är jag ju en av få människor i världen som sitter i Alfonsbåten.
Ja, just det.
Nummer 2 här med Olof Thorsson. Jag ska inte säga att den är ständigt underspelad. Men den är lite bättre än vad folk har fattat. Så ska jag vilja säga. Favorit blir väl nummer 5 Make or Break.
Ja, det vill jag tro. Jag kan back nu då efter en kortare paus här. På två månaders paus. Men det är nog rätt så bra det här. Så att jag tror Jocke Lövgren kommer hit med det som i alla fall kommer att prestera ganska bra. Sen vann ju nummer 1 Flight to Paris med Ole Johan Östre senast på Axvalla och det såg ju ganska bra ut så att den kan vinna igen. Så 1-5 är nog i alla fall bra och hästar i loppet och en kapabel hästar nummer 10 Light In som vi väntar lite grann på. Den kommer nog bli ganska bra framöver här.
Om vi ska vara kritiska eller om du ska vara kritisk så ser vi att den är inte kastrerad under uppehållet Make or Break SAS. Den här blir ju favorit. Rätt klar sådan skulle jag tro.
Ja, jag tror det också. Den är bra inne i lappet också på pengarna. Väldigt bra inne på pengarna.
Men har den egentligen visat något som gör att du har antecknat ett utropstecken i ditt program?
Nej, inte utropstecken. Men den har ändå varit så pass bra som treåring så att den... Det kommer en utveckling på den, det är jag rätt så säker på. Och då är den nog bättre än det här gänget helt enkelt. Men jag kan inte säga att han slår Flight to Paris om den sitter i spetsen direkt. Då kan nog Olle Johan Östres häst vara lite småfarlig i den positionen. Och även om nu Light In kommer med full kapacitet så är den också mycket tidig i loppet. Det vill jag ha sagt direkt.
Du, trav är ett uthållighetsspel.
Yep.
Har du
ja, men absolut. Man ska inte glömma det man har tänkt en gång i tiden.
Nej, det... och en gång i tiden, ja. Kanske i slutet på november.
Ja.
Så kollar vi på Brave Vancouver, nummer 11.
Ja, ja.
Då stod den 8 gånger i ett
V64-lopp.
Ja, ja. Sen vet jag att vi hade... I december så, så nämnde vi den och då såg den ser jättefin ut i värmningen.
Ja, det gjorde den, men jag tycker inte den händer ingenting mer än formen.
Nej, det händer ingenting. Nej, nej. Och nu senast var det galopp. Men så är det. Mm. Om man ändå liksom garderar här och du ändå har det här någonstans har du i dig precis som du säger.
Ja.
Om det händer någonting formmässigt. Då är det väl en häst man kan sträcka.
Ändå Stefan Persson som kör så att det är intressant på det viset.
Ah. Alltså det är ju varit Gustav Johansson, Björn Goop och Thomas Uber.
Ja, det har det. Blir det. Inte, men det är bra att
absolut
att Stefan får köra den så att det inte är någon annan kusk som kanske inte skulle köra den för att den är en hyggligt bra häst.
Nej, så
men jag säger inte mer, den är nog hyggligt bra men jag kommer inte längre på den.
Nej, sen
jag tycker den stannar där. Du ser lite grann statistiken också, 22 starter, en seger, inget andra pris. Så att det är ju liksom inga stora meriter den kommer med.
Nej, fast det är inte så många som har så stora meriter i det här loppet.
Vilket... De är ju 1-5 kommer nog klara sig ganska bra. Även nummer 10, där tror jag är en riktigt fin häst faktiskt. Nummer 10, Light In.
Ja, prata om den då.
Ja, men den är ju stark som fasiken, den hästen. Den har strulat till den lite grann för sig, men kommer den nu med en fin utveckling så kommer den ju att bli klart bra under våren här. Ja, jag vill säga ungefär så att jag håller den i outsiderfack, kraftigt outsiderfack. Det är Light In i loppet. Jag tror den är betydligt bättre än nummer 11, Bravo Vancouver, om jag ska prata om dem två.
Vancouver,
just det.
Bravo så Vancouver. 1, 5, 10.
Ja, det är mina hästar i loppet. Och så eventuellt någon till då.
Då vänder vi blad.
Ja.
Vi går till V64 avdelning 3.
Ja.
Jag känner mig som någon slags... jag vet inte vad jag känner mig som. Jag känner väl att Quattro Håleryd vann senast. Men jag vet inte om jag blev så mycket klokare av det än att Johan Untersen var väldigt noga med att säga att den är stark. Alltså.
Mm.
Och det fick ni visa.
Ja.
Från innerspåret så har ju...
Västerbo Henry.
Mm. Mm. Rickard Skoglund åker ju ner. Och det, jag vet inte hur Berg jobbar med sina kuskar, men jag tror inte han drar liksom ett sms om det är fjärde invändigt som är liksom, ja men Rickard du kan komma ner och köra fyra och, det är ingen som känns så där knallbra liksom. Utan det är klart den är i ordning och Skoglund måste ju också med en resa från Stockholm, flyg eller tåg eller hyrbil eller vad det nu blir, måste ju vara aggressiv och påställd. Och nu har han ju värsta motståndet på utsidan och spår rätt bakom bilen.
Ja, men det kan nog bli en intressant match mellan de två.
Jag tyckte den såg rätt fin ut när den vann här i november.
Absolut, jag smågillar den också, men jag har inte fastnat för den så rätt totalt så att jag kommer att följa den kraftigt. Men i det här loppet tror jag att Västerbo Henry är duglig. Men jag har ändå, jag sätter två före ett. Quattro Håleryd före nummer ett. Men jag är långt ifrån säker på att jag gör rätt när jag tänker så. Om man ska komma till två till så vill jag nämna att nummer 6, Armandi, är klart uppåt. Bra långsport senast. Mm. Och nummer 11, Kudus Star Quick, har bra kapacitet men vill gärna strula till den för sig. Men skulle den lyckas sköta sig ordentligt. Jag tror till och med det var jänkavagn på den här gången. Så att det finns nog lite intresse, åtminstone outsiderintresse på hästen.
Och den har ju du pratat om varje start på.
Ja, men den är rätt så kapabel vad jag kan bedöma.
Mm.
Så att det är outsiderstreck tycker jag att den kan, man kan kosta på sig på den hästen. Speciellt när de ändrar till jänkavagn då, som i alla fall blir ett visst offensivt... Då har man ju tänkt offensivt i alla fall. Och när man tänker ju inte backa ner som du sa förut. Fjärde invändigt som du sa på Västerbo Henry. Den ska nog inte gå i fjärde invändigt. Jag tror inte Kudus Star Quick ska gå i fjärde invändigt heller. Så att jag tror det kommer att köras betydligt mer offensivt.
Mm. Vi går till V64 avdelning 4. Lopp nummer 7. Ja. Bästa hästen och bästa spelet behöver kanske inte vara samma sak här. För bästa hästen är 8 Dear Wise Ass.
Oh ja.
Sen är ju frågan hur hårt betrodd den blir. Och frågan är, finns det frågetecken kring två weekends cashflow som har gjort två starter i rad med galopp, vilket inte är bra.
Nej. Men. Första gången var det rätt så kort galopp i, precis i startögonblicket, men den hoppade i tron faktiskt, så att det var nog inte mer än 5-6-7 meter som han missade. Fick andra utvändigt istället då, i och med att han ställde den så snabbt. Men senast tycker han, jag sätter ett travproblem på den senast.
Mm. Mm.
Så det var jag inte nöjd med.
Nej.
I och med det blir ju, då får jag ju i alla fall inga. Om jag ska fundera mellan nummer 2 Vikens Cashflow och nummer 8 Dear Vices, så kommer jag på helt andra tankar på Dear Vices. Jag tycker den har mycket större chanser i det här loppet. Då säger jag mycket större chans.
Ja, då tar du ställning och spikar.
Ja, absolut, absolut.
För om jag läser loppet rätt så är det 8 före 2 rätt så ofta. Sen är det ett hack ner till tredje hästen framförallt. Så att är man feger så tar man ett lås max.
Ja. Ja,
men du menar
absolut.
Att
nej, jag tar inte ett lås här. På mina lappar spikar jag nummer 8 Dirvaisas, och så på garderingslapparna så kommer jag fylla ganska många. Om jag nu gör en sån lapp, det vet jag ju inte.
Vinner Dirvaisas mot Vikings Cashflow om Dirvaisas får gå utvändigt, Vikings Cashflow och Vikings Cashflow leder?
Tror jag att han gör, absolut.
Nej,
jag vill se Vikings Cashflow trava Vikings Cashflow travat på ett perfekt sätt innan jag tror på den nästa gång. Men jag tycker det var bra upphämtning på nummer 7 OM Joffrey där efter galopp i långloppet där senast. Så att den visar kapacitet och uppåtform helt enkelt.
Men det är väl alltså klassen är ju det OSS. Absolut, den ser ut som att den har liksom en nolla för lite.
Har kollat bakstammen där också. Mamman där är syster med i den syskonskaran finns 4 miljonärer i Italien.
Oj.
Så att det är på sju avkommor tror jag på mamman. Syskon. Så ja, 4 har blivit miljonärer. Och det finns någon till som ligger ganska nära miljonen. Så att det är bra löpstam som jag brukar kalla det på den här hästen.
Vi går till lopp nummer 8.
Ja.
V64 avdelning 5. Han sprang Uselen, Ankel Silvio, sist gång.
Det var ett annat uppträdande på den senat, ja. Som jag nämnde i värmningsrapporterna.
Folk är lite naiva ibland, alltså. Det är ändå 4 kavajer som hänger. Eller 3 eller vad det är. Hos Robert Berg, derbykavajer.
Ja, absolut, absolut.
Du släpper iväg hästar som debuterar, alltså, 8 gånger.
Ja,
det var inte VM-loppet han var ute i.
Nej, det var
Jag har reagerat på det några gånger tidigare. Nu ska, det är klart han bränner med liksom hästar som debuterar för honom också.
Mm, mm.
Men en Robert Berg som står över 10 gånger är ju liksom...
Det är sällsynt, väldigt sällsynt.
Ja, men Västerbo Henry vann på Mantorp till 16 gånger ett lunchlopp med Rickard Skoglund.
Ja.
Alltså om du bara läser.
Ja, men då kan man ju tänka att han åker inte och kör den själv. Det kanske inte är så bra.
Nej,
så du... jag tänker då i alla fall.
Jo, men om du läser programmet så står det ändå Berg till 16 gånger. Det spelar ingen roll om det är Berg eller Untersteiner eller Goop. Stora tränare ska man nog ändå liksom tänka lite med att de är ju så duktiga i sitt yrkesutövande.
Oh ja.
V64 avdelning 5. Ankel Silvio Boom. Spets. Mm. Het 2-6, nja.
Ja, precis. Det är att han går ut på en ny distans nu då, som blir lite frågetecken runt, absolut. Det är ju om vi slog ju Ankel Silvio senast. Men den kan ju vara så att han är betydligt bättre på den distansen än just Ankel Silvio.
Ankel Silvio slog Dion V senast.
Ja, exakt. Så var det ju. Och den var ju lite seg genom mål, men den vann ju i alla fall ganska säkert. Så det var ingen snack om det. Men den var lite gynnad utav 1600, det tror jag ju. Speciellt mot DMV då. Men det kan bli ett annat resultat nu, tvärtom resultat den här gången. Kreditian är också någorlunda bra häst, nummer 2 där. Även om jag tycker den känns ojämn på något sätt i sitt agerande. Men den har viss kapacitet, så jag säger inte att den inte kan vinna.
Är inte 2 Kreditian bättre än 6 Ankel Silvio häst mot häst?
Nej, det tror jag inte.
Det tror du inte?
Nej, det tror jag inte. Jag tror de ligger nog ungefär på samma nivå för dagen. Men sen Sen vet man ju inte riktigt vilken utveckling det blir Janke Silvio när han har gjort några starter hos Robert. Jag tror att det finns lite utveckling kvar där. Men just det är ju ändå, det blir ju ett lite frågetecken när jag startade på 2-6 och den var lite het senast. Så att, och gick lite småsakta genom mål faktiskt. Så att, jag kan tänka mig att han förlorar loppet, men jag vet inte riktigt hur jag tänker det. Det är väl att det, jo, jag tänker ju att det är 2-6 som är minus alltså. Det är ju så jag tänker.
Vi kan säga det att på anmälningslistorna som finns på transport.se, då är det tydligt att Berg sätter upp Skoglund då, i första hand på Credit Yuan. Sen så sätter han upp Tom Karlsson i första hand och Kim Eriksson i andra hand på Ankel Silvio. I mitt sätt att läsa det så är kroppsspråket att Skoglund kör den bästa hästen, den bästa chansen för dagen. Och att Ankel Silvio är andra hästen i hans värld. Sen kan det vara jättejämnt. Jag ska inte säga att San Sebastian är ett sorgebarn. Men det, man väntar ju på liksom att han ska få den där kicken i steget.
Ja, han hade ju lite otur senast. Han blev bromsad bakåt utan trött häst till sista sväng. Kom ganska fort mot bömmaren på upploppet. Så att jag tycker ändå att det var lite småpositivt senast. Så att garderar man med 4-5 hästar så ska man ju absolut tänka på det. Tycker nog även att nummer 5 Rembus RD ligger i det facket. Den är lite småjämn utav sig och rätt som det räcker det.
Nytt uttryck. Småjämn.
Ja, alltså att man ofta är framme då kan jag säga.
Jag förstår precis vad du menar. Jag tycker det är fint formulerat. Bara. Ja. V64 avdelning 6. Där höjde vi temperaturen. För här blev vi lite
det
klass.
Det är ganska bra hästar faktiskt.
Och jag måste ju spela på mitt trovärdighetskort någonstans. Jag spikar ju Frank Godiva när det var V70 för de här. Från bakspår 1600. För jag tänkte att det är ändå den bästa hästen. Lite sådär att folk glömmer hur bra Frank Godiva är när den är som...
Den har ju i princip under varannan gång den har startat.
Jo, men jag är ju också
bra statistik. Men det har ju nästan Real Scotch också gjort om man tittar noga. Men, så att de är bra de där två hästarna.
Precis. Jag är ju liksom för känslosam när jag analyserar travlopp. Och då har vi ju alltså Åby den 24 november. Då är vi 2022. Och det var ju... Jag ska inte säga att Conny hade liksom sin bästa tid då. Men vi hade ju en period när Logauer... det var ju då. Den här Z-hästen. Som gick ut mot
Jubilee. Riverdale Z.
Alltså det var... Fet.
Ja, den var riktigt bra.
Ja, men det var feta sälungar som kom ut. Varenda häst, det var sånt lyster om dem. Och de kom ut i sånt otroligt skick. Så att man blir ju liksom lite
hänförd.
Ja, faktiskt. Och här vinner alltså...
Vi har ju gillat Conny hela tiden.
Jo, men en bombar runt på 14 i karriärens femte start. Och det där intrycket den är bra, men... ligger kvar.
Jag tycker ändå att Real Scotch är så pass bra. Den har ju också, som vi har sagt då, eller jag har sagt, att den har vunnit varannan start ungefär. Så att det är de där två som är de heta och hästarna i loppet. Men jag rankar också 8 för 11, det gör jag ju absolut.
Real Scotch som...
Men jag varnar för att det kan vara Real Scotch som är vinnaren i loppet. Och även nummer 5 är Yellow V. Den har ju bättre spår än de andra vi har pratat om, för de har 8 och 11. Det är ju lite luriga utgångslägen. Och den är anmäld med jänkarvagn den här gången. Yellow V, och då är det ju tydligt att man vill köra ordentligt. Och då kan det vara spets som gäller, och då kan han vara vinnaren i loppet. Och Melby Indigo glömmer ju inte jag i alla fall.
Ska du inte hoppa av den båten snart?
Nej, absolut inte. För att det var stora pengar att hämta i till exempel Sylvesterloppet. Och senast var det Dödens på Esposito och på Sovalla. Och då stömnade han lite sista biten. Men det var ändå ett hyfsat intryck. Den står bra till här. Kommer väl att se Yellow V för sig in i första sväng. Men den kan sitta bra på det direkt. Så jag ger den en chans till. Sen vet jag ju att 8 och 11 de med sin fina segerstatistik är bättre hästar. Men det får man ta ibland, att man måste ha lite känsla för en outsider också om man ska sträcka den. Och det har jag för Melby Indigo. Jag tycker inte den är dålig på något sätt. Du vet väl vad bra den var i spurten där den gången den var tvåa. när han kördes bakifrån och bara brakade fram.
Tycker du fabricerar lite mycket kring Mel Bindegård? Det hörs att du inte vill släppa den.
Nej.
Jag säger Fartsur Geschlef Tung, Markus.
Mm.
Det är typ tyska för kör till ledningen, Markus.
Ja, och så, oj då. Ja.
Tro på det.
Helt jag enkelt. Trodde du menar släpp tömmarna och kör bara.
Nej. Ja. Nu vänder vi blad.
Ja.
Till P21-loppet.
Mm, mm.
Och vi har ju vår P21-skala här.
Ja.
Och...
Ja, du har den.
Jag har den. Och det har ju vissa liksom statuter man ska följa noggrant.
Yeah.
En statut är ju att man aldrig ska tro på proffstränare hästar som liksom inte har bytt regi. För det gör alla andra.
Ja.
Och då kan vi direkt börja jobba bort Rubin Diablo, Proti de Mare, Kentucky Lobel.
Mm.
Sen finns ju också många om och men här. Otto Håleryd är ändå liksom av den karaktären att den kan få studsa tillbaka ett B21-lopp utan att man liksom dissar den för det.
Nej.
För det här loppet är fan, det är riktigt gött, ska jag vilja säga.
Ja.
Och vi har en Rubin Diablo som kommer stå i... Folk kommer
ju... Ungefär 2,50.
Ja, 1,80, 1,90.
Ja, det stämmer nog ganska bra. Det är lätt att hamna på öran om man vill tänka vem som ska vinna loppet. Jag tycker då, jag säger att du, det får gälla din bedömning helt enkelt. Jag har ingen riktig bedömning på loppet. Jag skulle nog vilja säga att Kentucky Lobel har en väldigt billig uppgift här. Men det är bara så där som jag bara plockar fram direkt ur ryggmärgen utan att tänka speciellt mycket mer än så då. Jag märker ju också att nummer 11, Boss Design, har gått från A-träning Anders Svanstedt till en OB-amatör nu. Jag tycker han har sett lite halvbra ut många gånger faktiskt inför lopp. Så att jag...
Det där är ju en liten sköning till häst. Ja, den skulle ju säljas som det var för 2 veckor sedan.
Ja, oj då.
Men då valde Peder att ropa tillbaka den.
Ja, ja.
Och börja träna själv. Peder Engdahl som är ägare och tränare.
Ja.
Så att få se vad det kan göra.
Ja.
Hade vi haft 4 hästar till och kanske någon häst till som skulle dra mycket sträck, så hade jag sagt att det här är att det är en fullgod femma i P21-karaktär.
Ja,
nu är det nog ändå en 4.
Ja, ja, ja.
Helt enkelt. Men du tror på Rubin Diablo runt om?
Nej, jag säger ju att jag tror mest på nummer 7. Kentucky Lobel. För jag tycker den är så pass bra häst för klassen. Om den bara har lite lagom form så ska den kunna duga bra i det här gänget.
När var Kentucky Lobel bra senast?
Ja, jag undrar. Det är det jag söker efter, den tanken också. Jag är osäker på om han har varit bra på jättelänge.
Det är ju faktiskt, jag ska inte säga att det är ett sorgbarn.
Ja, jo, men det är det ju.
Men på galan vi hade 2023,
ja,
då var ju Per Henriksen, när han fick årets häst med King of Greenwood,
ja,
var
ju
supertydlig med liksom, vem är stallets bästa häst, Kentucky Lobel.
Ja,
när den här debuterade här, det var ju liksom, jag tror jag räffade den flygande holländaren.
Ja.
Han var ju här uppe. Alltså, ja, Kentucky Lobel. Ja, och nu håller jag upp handen högt här.
Ja.
Sen har det ju inte blivit så här mer än 100 000 in förra året. Och då
det,
kan
ju,
man ju...
det är ju inte mycket på stallets bästa häst.
Nej, och så ser man liksom Yellowy och ja, som gick in en 250 000 och vann V7. Och Dion, alltså Henriksen är ju fenomenal på att vinna mycket lopp med sina hästar. Förutom Kentucky Lobel som liksom inte...
Så kan vi väl
får in högsta växeln på.
Ja. Men det kan ju komma nu helt enkelt för att det är så billigt motstånd. Så kan man väl också tänka. Men Rubin Diablo på kanske 16,5 från spets. Det räcker nog en bra bit i det här lappet.
Går den 16,5?
Ja, det tror jag den gör. Jag tycker den tyder på det. De senaste starterna. Och i och med att han har en ganska säker spets här från spår 1. Så att han har ju sitt innerspår. Han kommer ju löpa inför vad han kan. Ja, jag räknar med det.
Mm. Får man in trion, flextrion, 8 Otto Håleryd, 2 Älvgårdens Bonus och 11 Boss Design.
Och titta där, ja.
Då snackar vi.
Ja, det tror jag.
Du, det började lite svalt tycker jag, sen så höjde sig temperaturen
framåt
slutet. Vi sammanfattar vårt snack, om vi bara kollar V64 då, så är det klara besked att det är spik på Dear Wise Ass i V64.
Oh ja, den tror jag mycket på.
Sen fortsätter du med dina 2 andra vinnare idag.
Ja, du vill ha tre vinnare, ja. Mm. Då säger jag i lapp 2 Star och Quantas. Mm. Den har ju en jättebra uppgift. Nummer 5 Make Your Break Sass, som ju bör vara ordentligt på gång nu efter pausen här. Och nummer 7 Dear Vaisas. Det är de jag tänker på i första hand.
Mm. Jag hör dig, jag hör dig. Ja. Nu ska jag och Sören sätta oss ner, eller vi står nog upp kanske, oh. Och prata igenom vårt system som finns på atg.se/abutravet, där vi lämnar in det systemet som står när ni köper en del, om det inte är för få människor som köper systemet, för då har vi inte pengar helt enkelt. Nej. Du, nu är ju alla helger över och vi kör vidare. Nästa travkört kommer ju tisdag den... Ja, med huvudräkning också.
9-16 blir det.
16 blir det. Då är det trav onsdag den 17.
Då är det V86.
Precis. Tack för att ni har lyssnat på Travkött. På återhörande. Hej då.